Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej, varmt välkomna till veckans avsnitt av Echotime Podcast med mig Albin. Och med oss i studion har vi givetvis
Alex.
Välkommen.
Tack, känns bra att vara här.
Veckans avsnitt kommer handla om någonting som vi pratade om i förra avsnittet som var på gång. Och det är nämligen
Geneva Watch Days.
Yes, och hela förra veckan i stort sett. Vi var där från söndag till torsdag.
Ja.
Nere i Genève.
Ja.
Och besökte Geneva Watch Days och träffade en drös med olika independent-klockmärken.
Ja, det var ett späckat schema. Och kul att vara nere i Genève igen. Jag var ju nere tidigare i år, Watches and Wonders. För dig var det första gången på en mässa.
Ja, och det blir väldigt många möten på en gång.
Ja.
Kan man säga. Men för er som inte vet, och då får ju du berätta lite, Alex, som varit med förut.
Inte på Geneva Watch Days, men Geneva Watch Days var första gången för mig. Det är en mässa som har, det var tredje gången de körde den. Det startade 2020, vill jag minnas. Och till skillnad från Watches and Wonders, som är en stor mässa som man har på Palexpo i Genève, så är
Palexpo är Genèves Älvsjömässan.
Typ. Ja, gånger typ 10.
Ja.
Ja. Här är det en lite mer avslappnad tillställning där varumärkena ställer ut på olika hotell runt om i Genève, även i sina egna butiker, och visar upp lite nyheter för året. Men det var kul, tycker jag. Det var mycket att göra. Det tar ju lite tid att smälta allting. Man har sett alla intryck och sådär efter en sån här intensiv resa som vi var på. Så vi tänker väl att vi går igenom alla varumärken vi träffade och pratar lite om varje, va?
Ja, och det som jag tyckte var så speciellt är att, som du sa, alla har sina egna lokaler på det sättet att vissa bokar en svit på ett hotellrum med otrolig utsikt, jättestort, och vissa andra kanske bara har ett bord i lobbyn.
Ja, typ.
I stort sett.
Ja, och många som är där också ställer inte ens ut. De är ju där inofficiellt, så att säga, men ändå visar upp grejer. Vi hade ju ett möte i hotellrestaurangen liksom, som vi hade lite snabbt bara på en klackspark. Så att allting är väldigt, folk, varumärken, press, många är där, de flesta är där. Det är väldigt trevligt, skön stämning helt enkelt.
Och vi träffade nästan allihopa. Förutom Breitling.
Ja, Breitling krockade ju lite med det andra vi var på den dagen, som vi kommer komma till.
Och Breitling var de som faktiskt hade en hel våning på ett hotell.
Ja. Så det var lite synd att vi missade det, men vi såg mycket annat kul. Så ska vi hugga in i... vi kör dem i turordning då.
Ja, och vi börjar med att... Och du är independent-experten här på Echotime.
Ja, men det är ju du också nu efter den här resan.
Ja, ja, i och för sig. Men jag tänker, då får du ta lead på. För att vi började med ett jätteintressant klockmärke som heter Louis Erard.
Ja, de har funnits i branschen ganska länge. Men jag skulle väl säga att Louis Erard har på senare år blivit ganska relevanta i form av att det har blivit mer snack om dem rent generellt. De tillverkar klockor i prissegmentet mellan 2 000-4 000 euro. Så att det är ett instegssegment, skulle man kunna kalla det, till vad som är independent watchmaking. De har gjort många klockor som är regulatorer, alltså som har minutvisaren som går runt tavlans stort centrum med timvisaren oftast placerad klockan 12 på tavlan. Och de har gjort mycket collabs på senare år, bland annat med den välkända independent urmakaren Vianney Halter. De har även gjort samarbeten med designern Alain Silberstein. Och där hajade du till ordentligt där när du såg de klockorna.
Jag tog på mig en, jag vet inte vad modellen heter, Men
de heter lite olika på franska, jag kan dem inte heller.
Ja, och vi kommer lägga upp bilder på allt det på ecotime.com, ja. Vi har redan börjat.
Men... ja, precis. Allt det vi pratar om i podden kommer vi lägga upp. Det kommer finnas tre delar av vår Geneva Watch Days recap. Första delen ligger redan ute. Jag tror att till och med andra delen kommer ligga ute när vi släpper det avsnittet. Så att, titta på ecotime.com för massvis med bilder.
Men jag blev så taggad av det här, för att den här... Louis Erard och Alain Silberstein, den linjen, de modellerna de gör är väldigt speciella. Svårt att förklara hur de ser ut, men de kom på velcroband, väldigt sportiga, mycket färg. Och den här hade en grå boett och grå urtavla. Det var ett samarbete med typ Singapore Watch Club eller något. Det var väldigt limiterat i alla fall.
Ja, de är limiterade. De klockorna är alla utsålda. De säljer slut ganska snabbt. Louis Erard gör oftast bara ett par hundra av varje collab. Och de finns tyvärr inte att köpa från Louis Erard. Då är det andrahandsmarknaden. Och jag tror att alla deras collabs faktiskt handlas över listpris. Så det är ganska starkt. Och de släppte ju en del nytt som vi inte kan prata om tyvärr, för det är under embargo fram till november, tror jag.
Men vi kommer rapportera på det då.
Men vi kommer rapportera lite på det då. Och men, jag tycker liksom så här, de satsar inte på de flashigaste urverken, utan de jobbar mycket med design. De jobbar med exotiska stentavlor framförallt, gör de mycket. De jobbar med lite roliga komplikationer, till exempel i Alain Silberstein-kollektionen så har de en monopusher-kronograf.
Det är coolt.
Det är coolt. De har en vanlig time-only med datumvisning där veckodagarna indikeras med hjälp av smileys.
Och det var det som var så kul. Man sitter där och man är inte beredd på vad saker och ting kostar. För det var ju vissa möten vi satt i. Vi bara, vad är det här för 30 000 kronors klocka? Så kostar den inte 30 000 svenskar, det kostar 30 000 schweizerfranc. Och så fick man en förklaring till varför. Så man var inte riktigt beredd på vad price pointen skulle vara, men när de sa att vår price point är mellan 2 000 till 4 000 euro,
ja.
Och då får du klockor från ett independent märke med en i väldigt limiterad upplaga med väldigt udda och rolig design som du inte ser någon annanstans.
Mm.
Och vad ska man kalla det för? Affordable independent?
Ja, det skulle jag väl kunna säga.
För i samma prissegment så finns det ju massa andra klockor från jättarna.
Yeah.
Men om du väljer att gå till ett sånt här varumärke, då får du någonting som faktiskt du inte kommer se på stan igen. Yeah, och
precis.
Som kanske bara tillverkas en gång någonsin.
Yeah.
Och som inte är helt galet mycket pengar i sammanhanget.
Nej, exakt. Och jag tycker Louis Erard, för prissegmentet så gör de kul grejer. Och det ska bli kul att se vad de kommer göra framåt i tiden också. För det känns som att det är ett varumärke som verkligen är på gång. Som har mycket, får mycket kärlek från samlarna. För det är många som köper deras klockor och deras limited edition collab som är tunga independent-samlare. Men som verkligen tycker om deras collabs. Och men det ska bli väldigt spännande att se vad de har framåt i pipen.
Så det var ett väldigt roligt första möte. Och en mjukstart kan man säga. För direkt efter det så träffade vi urverk.
Ja, och då snackar vi då annan prislapp.
Då är det, för er som inte känner till urverk så pratar vi, de ser ut som maskiner.
Exakt.
Och vi tittade på två av deras nyheter.
Ena som de släppte i Watches and Wonders, eller under Watches and Wonders, som jag kan faktiskt inte deras referensnummer, jag tror att det var UR202 roséguld, vitt strap, då tror jag den heter Miami till och med, att de kallar modellen för det. Vad som är speciellt med urverk är hur de oftast visar tiden på sina klockor, och det gör de via roterande satellitdiskar. Så då har retrograde minuter på tavlan som går från 0 till 60 då, såklart, och pil på ena. Det är svårt att förklara i poddformat, men de har tre armar med tre satelliter där timmarna indikeras genom att de roterar. Så hela liksom timvisar axeln snurrar runt och sen indikerar den varje timme genom att snurra på en satellit. Och vi kommer lägga upp video på det här på Ecotimes Instagram. Det är svårt att förklara exakt hur de funkar, men man måste se dem. Och de släppte den som heter UR101, vill jag minnas, ultraviolet i lila.
Och den är lila.
Den är lila.
Lila. Måste också ses på bild.
Ja, väldigt häftig.
Och det löser vi.
Jag tror den klockan kostar 500 000 svenska kronor.
Ja, och limiterade på det sättet. Urverk, de säljer väl i stort sett slut på allt de gör. Den ena roséguldsvarianten var limiterad till 36 pieces eller någonting. Mm. Och då handlar inte, för urverk handlar inte om att vi säger att vi bara gör 36 stycken, utan är det limited by production som det kallas, där vi klarar inte av att göra mer. Vi hoppas att vi kan göra allihopa och leverera dem inom överskådlig framtid. Ja. och alla är slutsålda. Så det är verkligen ett sånt märke som är väldigt uppskattat i tyngre independent kretsar bland samlare.
Absolut.
Och som faktiskt säljer slut direkt.
Ja.
Så då är det väldigt kul att faktiskt, jag känner till ett fåtal personer i Sverige som har en urverk.
Det är kul att det finns representerat i Sverige, för det känns inte som att det är ett sånt varumärke som skulle flyga i Norden liksom.
Nej, och
men det talar ju också om hur speciella de är faktiskt.
Det finns mycket fler independent samlare än man tror,
ja.
Men de kanske inte alltid ger sig till känna. Mm. Men då är det otroligt kul att kunna se de här klockorna live, för att man kommer förmodligen aldrig få se dem igen någon annanstans. Det är ingenting du stöter på.
Nej.
På stan, så att säga.
Efter urverk så besökte vi ett varumärke som personifierar klockor.
Personifierar?
Ja, de customizar klockor åt kunder.
Okej. Okay. Mm.
Det är ett tyst företag som heter Blaken som har hållit på och personifierat Rolex-klockor främst genom under ett par år nu. Och ja, deras klockor är ofta svarta färgglada tavlor.
Det är DLC-coating, det är omgjorda urtavlor, det är väldigt sportigt.
Ja.
Det är skeletterade Daytonor.
Precis, och det är det de har gett sig in i nu, det skeletterade. För skeleton-trenden är väldigt het just nu, märker vi generellt i klockbranschen. Det är många varumärken som ger sig in i just skeleton-trenden. Och nu erbjuder också Blaken sina kunder att skelettera en Daytona till exempel. Och vi såg två stycken skeletterade Daytoner. Blaken kommer ni förhoppningsvis se mer av på Echo Times kanaler i framtiden.
ENDP Watches i Stockholm.
Ja.
Nya independent butik vi talat om förut. De kommer vara auktoriserade återförsäljare av Blaken.
Och de har faktiskt 3 eller 4 Blaken-klockor hemma nu om man vill boka ett möte med dem och ta en närmare titt på Blaken. De här skeletterade klockorna kommer komma. De har precis lanserats. Det är någonting som kommer komma också. Men häftigt och kul att se. Väldigt annorlunda. Någonting för den som inte vill ha en vanlig tråkig Daytona, utan som vill ha lite extra.
det är inte för alla, men för de som gillar det så är det spot on, så att säga.
Och sen efter Blaken så besökte vi en av dina favoriter.
Konstantin Tjajkin.
Exakt.
Jag älskar Konstantin Tjajkin. Konstantin Tjajkin är faktiskt en rysk tillverkare, independent tillverkare. Otroliga klockor.
Ja.
Otroligt kreativa. Och en av deras mest kända skapelser är ju Jokern, kallas den. Klockan ser ut som en clown.
Yes. Som indikerar med ögonen då timme och minut.
Så den ser helt knasig ut, för ögonen bara snurrar under dagen.
Exakt, och sen har den munnen då som en månfas. Vilket är, han har gjort massa olika versioner på Jokern. De har gjort nu även en Minion-klocka. Den såg vi tyvärr inte. Det här var vårt kortaste möte. Han är inte superhype på engelska.
Då är vi det.
Nej, men lite bättre i alla fall. Och han visade upp sin nya Joker 5, som istället för att ha månfas som mun, så var det veckoindikator.
Yes, och de har slimmat ner boetterna också.
Ja, exakt.
Det var en samlare i Sverige som hade en i fjol. Och de var lite större, de var nära 40...
De är 42 tror jag, de gamla Joker-boetterna.
Men de bär väldigt stort, för det är väldigt mycket som ska in i urverket. Nu har han slimmat ner dem lite, och de blir så att inte ens Alex gnällde på storleken. matchade handled, mindre handled är bättre, faktiskt.
Mm.
Och så vi fick se dem, och även vi fick inte se Minionen.
Nej, tyvärr.
Minionen ser ut som den gula små gubbarna från Despicable Me, dumma mig, filmerna.
Dumma mig, ja. Fantastiska filmer för övrigt.
Och fantastiska klockor. Det var ett kort möte, men det var väldigt coola nyheter från Konstantin Tjajkin.
Yes.
Som vi självklart knäppt ordentliga bilder på, hoppas jag, Alex.
Nej.
Okej, men vi har tagit bilder på det.
Vi har tagit bilder på det.
Okej, ja, det duger. Vi
bild och video finns på Instagram snart.
Snyggt.
Vad heter det? Men sen gick vi faktiskt från en... Som sagt, under Geneva Watch Day så är det mycket independent... Fokus på independent tillverkarna. Ursäkta. Det är några stora drakar som ställer ut. Bland annat då vårt nästa möte som var Bulgari.
Och det blir ju... Då blir det lite mer corporate. Det blir lite mer ordnat. Det är... Kom ihåg, när man sitter med en sån här independent tillverkare, vi kan ta Urverk som exempel, det är ett väldigt avslappnat möte, du sitter bara och kollar på två klockor och i stort sett snackar lite skit och har trevligt, trots att klockorna kostar 500 000 och uppåt, det är väldigt avslappnat. Och så kommer man till Bulgarien som är en jätte i sammanhanget, då blir det lite mer dråt slipsen kanske.
Mm.
Men supertrevligt såklart.
Ja, verkligen. Och de lanserade ganska mycket klockor nu faktiskt. Bland annat 5 stycken nya Octo Finissimo-klockor i olika versioner.
Jag blir lika förvånad varje gång av Octo Finissimo för att de, trots att de är så stora och fyrkantiga, så de är så tunna. Så de lyckas krama handleden ändå.
Ja. Min största önskan är att de släpper en lite mindre Octo Finissimo, för då hade jag köpt den. Direkt. Jag tycker att klockorna är supernice. Och de släppte som sagt 5 stycken nya versioner. En skeletterad.
I rosé
med 8 dagars manuellt urverk.
Är det en redaktionsfavorit kanske?
Ja, men det var nog inte min personliga favorit. Jag har en annan.
Jag tar den.
Du tar den. Sen släppte de en i början när de släppte Octo Finissimo så hade de 3 versioner. De hade keramik, titan och sandblästrad roséguld. Sen släppte de stålversionen med lite så här polerade mittlänkar, lite mer sportig blå tavla eller svart tavla, 100 meter water resistance, och nu fortsatte de på det spåret fast i roséguld. Så en mer liksom traditionell design, om man ska säga, som inte är sandblästrad. Den släppte de med brun sunburst tavla. De släppte även en i gult guld med brun sunburst-tavla som är limiterad till 50x för den amerikanska marknaden, så den kommer vi aldrig se igen. De släppte en kronograf med GMT i roséguld med brun tavla. Sen släppte de en väldigt spännande variant med i stål som var i samarbete med japansk arkitekt Sejima, tror jag hon hette. Och den var ju väldigt cool, för den var helt blankpolerad. Med en tavla som typ var en spegel, så du kunde spegla det mer eller mindre i tavlan.
Otroligt svårfotad.
Otroligt svårfotad, väldigt cool.
Men du lyckades knäppa några bilder på
några bilder
som ligger på sajten.
Som ligger på sajten, ja. För just de här varumärkena vi har gått igenom nu, då ligger det mesta uppe redan på sajten. Så det var häftigt. De släppte även en serpent för dam i svart keramik med diamanter. Någon släppte...
Och det är den där ormen som kramas runt handleden.
De slingrar sig typ 3 varv.
Och där måste jag bryta in, för jag har aldrig känt på en sån. För jag vet att det är stretch. Men, och det är keramik och det är diamanter och det är guld. Och de kostar 100 000-tals kronor, minst. Och jag har alltid varit så här, hur får du på den på armen?
Mm.
Det är ju stretch i den, så att du bokstavligt talat tar någon ringlaren runt armen.
Ja.
Och jag satt där och tänkte, nu flyger den i 3 delar. så blir det knas. Men ja.
Nej, konstruktionen är häftig på dem där faktiskt. Det är en uppskattad damklocka som är populär. Framförallt ute på kontinenten. Och de släppte dem. De släppte en ny aluminiumklocka. Bulgari aluminium. Diagono aluminium. Om det var aluminium eller om det var stål. Det ska jag inte ta gift på nu. Men en ny Diagono sportig klocka. Också samarbete med japansk designer för mig. Och lite annat som har gått. Vi fokuserade på Octo Finissimo. För den tycker vi bäst om.
Ja.
Ja.
Ja. Och det är väl egentligen klocknördarnas favorit från Bulgari.
Ja, det är deras sportklocka.
Förutom, när man ändå pratar Bulgari. Vi kollade på några av Skuba. För man, heter de det? Skuba-varianterna, du vet, dykar ur den.
De gamla tänker du på?
Nej, de gamla heter Skuba. Vad heter de nya?
Ja, men de heter Diagon och...
Ja, okej, ja, då missade jag det. Men det var klart vi kollade på dem också. Och det är också väldigt... Vad kostar en sån?
Jag vet inte.
Vi gissar på lite över 20.
Ja, jag tror mer. 40-50 kanske.
40-50?
Ja.
Okej, okay. Ja. Fina klockor i alla fall. Det var det jag skulle komma fram till.
Ja. Och när vi pratar fina klockor så fick vi ju... Jag har sett dem förut live. Det är ett populärt varumärke. Bland independent-samlare. Det är lite mer elegant take på det hela. Det kan vara mycket space att när man kollar på independent-varumärken så här generellt. Jag tänker Urverk, MBNF, Mås är ganska spaceat också. Men Laurent Ferrier.
Det var next level.
Ja.
Men det roliga var, vi hade ju några andra svenskar på plats i Genève, bland annat delar vår redaktion i form av Britta Rosander och Mia Lidström som självklart skriver mycket för Ecotime. Och en annan vän till oss som jobbar i branschen, och han satt redan inne hos Laurent Ferrier när vi var på väg dit. Så ser vi honom, så kutar vi in bara hej hej, hur är läget och så vidare, så hälsar vi på alla. Så säger representanten på plats, han bara, men ska ni inte hälsa på Mr. Laurent Ferrier, för han sitter i soffan. Och då hade vi missat att Laurent Ferrier själv, gubben, den äldre urmakarherren, yeah, som startat och äger allting, tung som fan om man får säga det själv, sitter, och vi hade missat att hälsa på honom. Då var det så, oj, sorry.
Ja, exakt.
Vi bara garvade åt allihopa, ja, men det kändes lite
så. Men det var lite kul på samma möte när vi satt där och plåtade klockan och tittade närmare på allting. Så helt plötsligt så knackade det på dörren och så stoppar Max Bysser, som är han som grundade MBNF, stoppar in i huvudet och bara, hörru Loren, kom igen nu, vi ska gå och snacka lite. Så det är kul att liksom, relationen mellan de olika varumärkena, de är så tajta med varandra, alla de här independent-urmakarna. Så Max Bysse kommer och knackar på dörren och säger, hörru gubben, nu ska vi gå och snacka lite, vi behöver prata business typ. Och det tyckte också var lite kul.
Och det visar väldigt mycket på hur den här, hur mässan är avslappnad.
Ja.
Och det är inte så mycket folk där jämfört med de stora mässorna.
Precis.
Heller. Men klockorna...
Ja.
Första klockan jag fick i handen var en väldigt, jag vet inte vad modellerna heter, väldigt slimmad dressklocka, får man väl kalla det. Svart tavla, Laurent Ferrier-logga. Kändes super krisp, väl avvägd, vände på den och den har en turbion på baksidan. Hidden turbion, eller vad de nu bara kallar det. Lite så här, fuck you, vi har stoppat in en turbion på den här klockan, men vi har lagt den på baksidan så ingen ska se hur galet det är.
Man gillar det ändå.
Det var min favorit. Ja.
För sen såg vi lite från bland annat deras sportklocka, Sportauto, som påminner lite om en Autolus skulle man kunna säga. Den gjorde titan, blå tavla, integrerad länk, lite mer kuddformad boett jämfört med Autolusen, lite mer kantig. Ganska cool, en klocka som inte går att få tag på. Även deras instegsklocka, såna här grejer, de är liksom limiterad produktion, svårt att få tag på, får betala mycket pengar på andrahandsmarknad över listpris om du vill ha en sån. Även deras Art Deco Square Micro Rotor klocka som var väldigt Art Deco, som jag tycker påminner lite om en Panerai Radiomir i caset. Med mikrorotorurverk, svart eller silvertavla i roséguld eller i stål. Väldigt snygga klockor. Väldigt välavvägda. Lite stora. De är 39-40. Jag tycker lite stort för en sån typ av klocka personligen. Men det är jag. Men väldigt fina, bra finish. Väldigt trevliga urverk. Ja, bara ett trevligt möte rakt igenom.
Och för att tala pris på såna här bitar?
300 uppåt, skulle jag tro.
Svenska?
Ja.
Och
om inte mer.
Jag tror turbionen var...
Det var nog en mille kanske.
Ja.
Ja. Jag tror sportklockan kostar runt 500, 350-500 där någonstans. Men jag kollade på Kronor 24, finns en ute, kostar 1,1 miljoner.
Ja, och det här är ju... mycket sådana här independent-märken går direkt mellan samlarna och
andrahandsmarknaden är inte så stor för dem.
Nej, för att det är väldigt många som köper och samlar för att faktiskt behålla dem.
Ja.
Och inte i många fall faktiskt aldrig behöver sälja dem.
Nej, heller. Exakt.
Vilket är kul på ett sätt. För det blir ouppnåeligt på ett sätt. Och sen så, men samtidigt så är det för samlandets skull och för uppskattningen av det här hantverket.
Mm.
Så då exakt. Måste man uppskatta det.
Och från en väldigt elegant avskalad design till någonting helt annat.
MBNF, Maximilian Büsser & Friends.
Ja.
Och det får du... Ja, det är helt galet.
Det är helt galet. Jag har sett några av deras galna Horological Machines förut. De här kommer från Legacy Machines-serien som vi kollade på. De är lite mer normala så att säga i sin design. Alltså deras HM-serie, alltså Horological Machines. De heter Frog, de heter Bulldog, de är bara, du vet, helt galna. Och verkligen så här statement pieces. Väldigt tekniskt avancerade, men med en design som inte tilltalar alla förutom kanske de mest hardcore-entusiasterna.
Första gången du ser en bild på en MBNF så kommer du inte glömma bort den.
Nej. De har dock också haft sin Legacy Machine-serie som är lite mer traditionell på sätt och vis, fast fortfarande med väldigt tydligt MBNF-DNA. Och de har nu nyligen, för 2 år sedan, introducerat de Evo-linjen, som är en sportigare take på det här, som är tanken att du ska kunna bada med klockorna, inte behöva ta av dig dem. De kommer på gummiband, lite mer vattentäthet. Så de har släppt tidigare en perpetual calendar och en kronograf som är bland det sjukaste jag sett. Den heter Legacy Machine Sequential. Det är 2 kronografer. Han gick igenom klockan. Jag fattar fortfarande inte hur den funkar. För
det är en dubbelkronograf.
Det är en dubbelkronograf och du kan ta tid på typ 17 grejer samtidigt. Och det är bara helt bananas. De 2 har vi lagt upp bilder på. Även deras senaste klocka som de släppte nu. Men MBNF är bara ett galet varumärke som är... Jag tror de har släppt 20 kalibrar på 17 år.
Och är ett av de mer framträdande märkena i independent-svängen.
Ja, men det är väldigt imponerande att släppa 20 olika kalibrar, varav majoriteten är väldigt tekniskt avancerade. De har släppt fler än en kaliber per år som är helt bananas. Det är väldigt häftigt och de är väldigt framgångsrika inom independent-kretsarna. Efter MBNF så gick vi till Chapek, som vi har tittat ganska mycket på senare år.
En redaktionsfavorit.
Helt klart.
Och Chapek är ett av varumärkena som kommer finnas i Stockholm hos INDP Watches, som de har väldigt nära relation med.
Precis.
Vilket är skitkul. För Chapeks klockor är... de har ju sin Antarktik kollektion som är sportklockor på länk eller gummi och så vidare, som jag gillar väldigt mycket personligen. Mm. Och de presenterade lite nyheter för oss.
Ja, men 2 nyheter på en existerande kollektion, Quai de Berg, eller vad den heter, jag kan inte franska uttalet så bra.
Slaktat mycket franska förra veckan.
Enchanté.
Enchanté.
De släppte den klockan med uppdaterat. Deras första kaliber har de gått tillbaka till och gjort den lite sexigare, om man får uttrycka det. De har skeletterat den lite mer. Ser ganska trevligt. Den är baserad på en design från deras fickur från back in the days, från slutet på 1800-talet. Så den klockan fick dels uppdaterat urverk, men även en lite annorlunda ton på deras Sapphire Blue-modell, som är lite ljusare nu. Också så kom den i grönt, Emerald Green. Grönt är ju på temat, så det är ju 2022s färg.
Men det är snyggt.
Det är snyggt, och klockorna såg väldigt bra ut. Det var inte mycket nytt. Vi vet att det finns mer i pipen som vi inte kan gå in på. Men håll ögonen på Chapek framöver, för att de kommer bara växla upp allt eftersom. Och efterfrågan och trycket på deras varumärke är väldigt högt. Så det ska bli kul att följa deras resa framöver.
Och knäppt att de har en auktoriserad återförsäljare i Sverige.
Ja, det är väldigt högt.
Ja.
Det gillar vi. Dag 2. Debutun. Det var första gången du såg en debutun, va?
Det var första gången. Jag vet att en samlarvän har haft en debutun i Sverige. Vi brukade kalla det för rymdskeppet. För att det ser ut som ett rymdskepp.
Ja.
Det är helt galet. Helt galet är en fras vi återkommer till.
Det blir lätt så när man pratar om independent watchmaking.
Och jag känner, ja, och jag känner inte till så mycket mer än om debutun. Mer än att det är en independent tillverkare som gör helt
galna grejer.
Du kan få gärna rädda upp det här.
De har en, jag tror den heter DB25, Perpetual Calendar. Väldigt traditionsenligt debetun DNA med deras luggar som är ihåliga. Rymdskeppet. Så. Och de släpper den nu i en mindre storlek om, jag tror det var 40,5 mm. Så att mycket mer bärbart för oss med smala handleder kontra deras tidigare klockor som är väldigt stora. Så det var egentligen bara den de presenterade. Men vi fick klämma lite på deras övriga kollektion också. Det är väldigt fina klockor. Egen design. Det är liksom, om du ser en debutun, då vet du att det är en debutun. Det går liksom, det är precis som om du ser en MBNF. Det går liksom inte att missa för någonting annat.
Så kolla på sajten där vi lagt upp bilder, för då kommer ni, ja. Man måste se det.
När man ser det så har man sett det, då vet man så här, då kommer du aldrig kunna missa en debutun för någonting annat framöver. Väldigt häftigt, kul att de, vi har märkt det lite bland tillverkarna, att de säger det, att efterfrågan för mindre klockor blir bara större och större.
Mindre i storleken.
Mindre i storleken, exakt. Och det är kul att se att independent, för oftast har det känts som att de har varit limiterade till att göra ganska stora klockor just på grund av de komplicerade urverken. Men här går det ju faktiskt att göra mindre klockor, lite mer bärbara. Så det är en trend som jag tycker är kul att se. Vilket möjliggör egentligen, om man har plånboken för det och en mindre handled, att kunna köpa såna här klockor utan att det ska se ut som att man ska på maskerad.
Och jag passade såklart på att fråga om tillgänglighet och prissättning och sånt. Och hur ser det ut om man... Om någon vill beställa en debutun, då sa han, we don't have a waitlist, we have a wishlist. Vilket...
Nej, som Rolex.
Ja, så... ja. Man lär inte se dem igen.
Nej.
Som sagt, samlarna håller dem nog gärna för sig själva.
Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men vi gick efter debutun till ett annat varumärke som börjar på bokstaven D. Som är ett klassiskt dykemärke som vi har pratat om tidigare på den.
Som vi gillar, som samlare gillar. Doxa. Och ja. Det är inte bara helt galna independent tillverkare som är på mässan, utan det är independent i den mån att de företaget äger sig självt och så vidare, och de har tillverkning in-house och där är Doxa med.
Där är Doxa med, och Doxa släppte två modeller i sin Sub-300-modell-linje. Doxa Army, Sub-300 Army, två versioner. En helt i stål med en liten beige urtavla. Svarta index, eller svart, vad ska man kalla det, chapter ring historia på Beats of Fries länk som de brukar göra, men också en som hade också en beige urtavla fast med en grön, med ett grönt keramiskt inlägg i vridringen, som, och vridringen var i brons, så den gillade du väldigt mycket.
Den gillade många.
Ja, men framförallt du.
Ja.
Du sa ju nästan att du ville gå hem med den därifrån.
Ja. Bara en snygg dykare som fick ett extra lyft på grönt gummi.
Mm.
Och som såg ut som en riktig sportdykare som man skulle kunna på sig. För jag hade skjorta och kavaj, jag hade skjorta och kavaj på mig. Mm. Och den smälte in ganska bra ändå. Ja. Liksom. Och då vet jag att de skulle smälta in till en t-shirt eller till whatever.
Absolut. Nej, men det var bra släpp av Doxa. De höll det slimmat, men med två väldigt trevliga nya varianter i sub-300-linjen. Och vi går direkt in på nästa, tycker jag, som också är kända för sina dykarklockor.
På samma ämne.
Independent, men ändå ganska affordable. Och en redaktionsfavorit i prissegmentet, det är Oris.
Yes.
Vad släppte Oris då? Oris släppte ganska mycket kul.
Oris hade flera grejer på gång. De hade sina nya från 65-dykarserien.
Den svarta med matt tavla, lite gråsvart antracit-hållet på länk och på svart läderband.
Yes, de hade en ny Aquis.
Två
nya Aquis.
I den större storleken.
I den större storleken.
43,5. Med solid 18 karats bezel. I grönt och blått på gummi. Jag tror de kommer på länk också.
Såg riktigt bra ut.
Ja, såg riktigt bra ut. Sen släppte de även i sin cotton candy-linje. Så de bronsdykarna också från 65-serien. Där släppte de dem på perlonband i matchande färg.
Ja.
Sen släppte man även i, jag tror att det är 36mm-storleken, som är dam. Tre nya urtavlor i Mother of Pearl. I blått, rosa och grönt, va?
Mm.
De såg riktigt trevliga ut. Bra damdykare faktiskt. Väldigt sportiga Aquis. Snygga färger. Såg väldigt bra ut. Sen fick vi se någonting speciellt som vi inte kan gå in på. Så kommer släppa senare under året.
Oris kör på ordentligt. Och släpper riktigt bra grejer. De har gjort det senast, ryckt upp sig ordentligt de senaste åren. Vilket nog alla har märkt. Ja. För intresset har ökat för Oris.
Verkligen.
Mycket.
Verkligen.
Och de levererar ju och släpper nya intressanta saker.
Ja.
Så det går väl hand i hand förmodligen.
Jajamän.
Och supertrevligt möte. Jag tror vi satt där i en timme.
Ja, vi satt i en timme.
Och de var de enda som serverade öl på mötena.
Kanske därför vi satt där en timme också.
Exakt, de hade sin egen Oris-bira. Supertrevligt samtal.
Efter Oris så gick vi till ett franskt varumärke.
Och det är ju ett som du har tjatat om.
Jag har tjatat om det här ganska länge. Jag tycker att jag träffade dem för första gången för 3 år sedan i Baselworld. Och det har hänt väldigt mycket hos det här varumärket sedan dess. Till en början med deras första modell så hade de ett modifierat ETA-urverk med en modul. Nu för tiden har de det är inte ett in-house-verk, men det är ett specifikt urverk som de har utvecklat för deras modeller. Med en leverantör som jag inte kommer ihåg namnet på nu. Trilobe heter märket. De visar tiden på ett väldigt intressant sätt. Och om man ska förklara hur de visar tiden så har man... man jobbar med cirklar. Allting är cirkulärt. Så att du har en yttre ring där timmarna indikeras. Du har en mindre ring som indikerar minut. Och sen har du... sekundvisare som snurrar hela tiden. Så att man läser av liksom cirkulärt utifrån och in så att säga, klockorna. Och de har breddat sitt sortiment nu. De har haft en modell förut och nu har de även en till modell. De har en modell som de har skeletterat. Och de här har nominerat 2 priser i GPHG, klockornas Oscarsgala. Så det är ett varumärke som utvecklas som ska bli väldigt, väldigt, väldigt intressant att följa framöver.
Fråga, var du såld på Trilobe redan när du träffade dem första gången?
Jag gillade konceptet väldigt mycket. Men jag var inte riktigt såld på hur tavlorna såg ut på klockorna.
För nu när du 3 år senare träffade dem igen så satt du ju och var helt såld, kändes det som.
Ja, men jag tycker att de har träffat väldigt rätt med sin modell som heter Nuit Fantastique. Framförallt den som heter, tavlan heter Dune, tror jag. Jag vet inte om det är inspirerad från filmen, men om den är inspirerad från filmen så ser man ett samband med hur tavlan ser ut. För den är liksom lite... ljusbrun, beige-aktig liksom så, sandfärgad åt det hållet. Väldigt snygg. Stålboett, kommer i 2 storlekar. Finns även i roséguld. 38,5 eller 40,5. Prislappen, jag tror den startar strax söder om 9000 euro. Så att det är mycket pengar, men fortfarande väldigt unika klockor.
Och kul att mötet, personen vi träffade från Trilobe var ju även den som designar alla klockor.
Ja.
Och det var, jag glömt bort hans namn nu, supertrevlig kille på typ, var han 25 år?
Ja, men typ, ung.
Och det är han som designar klockor i stort sett.
Och han sa att han kunde inte avslöja för mycket, men det verkar som att Trilobe har mycket i pipen också. Och alltså de får mycket press coverage nu hos Houdinki Revolution. Vi tror verkligen att det här är ett varumärke som är på gång.
Så då kommer lite press coverage på Ecotime också. Så det kommer garanterat upp bilder från vårt möte med dem i alla fall. Och jag gillade dem också. Jag är inte helt såld på lite för rörigt för mig på något vänster, men samtidigt estetiskt så tilltalar de mig väldigt mycket. Så det ska bli intressant att se vad de släpper mer framåt. Ja. För det här var min första upplevelse av dem.
Ja, jag tycker det har hänt väldigt mycket på de här 3 åren sedan jag såg dem sist. Dels på urverkssidan, för nu har de ett väldigt fint urverk med jättetrevlig arkitektur. Men även på liksom tavelhållet. De har gått i de här matta tavlorna med lite grynig liksom finish. Jag tycker det ser bra ut och det ska bli väldigt intressant att se framöver.
Och dagen efter det?
Dagen efter det. Det här var alltså dag 2 då.
det blev en del. Men vi hade en otrolig förmiddag och eftermiddag.
Ja, verkligen. Framförallt förmiddagen som var lång och väldigt trevlig. Och väldigt mycket intryck.
Vi hade möjlighet att besöka Watchland. Som är Frank Müllers... vad ska man säga det?
Tillverkning.
Ja, anläggning. Ja. Som är utanför, 10 minuter utanför Genève.
Mm.
Som är hur stort som helst.
All det ser ut som att det är hämtat från en Disney-film. Liksom, hur området ser ut faktiskt. Ja, där sker ju nästan hela deras tillverkning. Förutom vissa moment som görs på annan ort. Men...
Så vi träffade deras marknadschef och deras försäljningschef som är ansvarig för Tyskland.
Ja. Ralf. Tyskland och Norden, Ralf. Ja.
Och varför gjorde det är för att de kommer få en auktoriserad återförsäljare i Sverige som heter INDP Watches. Yes. Och så vi spenderade hela dagen med gå igenom Frank Müller-klockor i... Ja, jag vet inte hur, vi måste kolla på 50, 60, 70 klockor.
Ja, verkligen. Ja. Nej, men vi gick igenom, vi fick se i princip all tillverkning från boett-tillverkningen. Hur de tillverkar sina stålboetter, deras keramiska boetter. Vi fick se hur de tillverkar sina urverk, komponenter till urverken, visare, you name it. Alltså vi såg allt, vi fick se hur de sätter ihop, hur de skapar sina tourbillonklockor.
Ja, de har en hel avdelning som bara sitter med tourbillonklockor.
Ja.
Och när vi kom in i just, för de hade olika hus, det ena huset var bara tillverkning av boetter och urtavlor och CNC-maskiner och allt sånt. Sen, de hade kanske 12 olika jättehus på plats liksom. Och det här var bara ett av dem.
Mm.
I 4 våningar. De tillverkar så mycket klockor så att det är galet. Och nästa hus var bara urmakeri.
Mm.
Och av en slump då stötte vi på deras chefsurmakare som var en äldre herre som armkrokade med oss och gick igenom allting in och störde de stackars urmakarna. en av avdelningen var bara tourbillon till exempel. Ja. Och en var bara en viss linje och så 4 olika våningar. Det var...
är väldigt häftigt att se och de har ju utvecklat sitt egna innehavsverk nu som kommer sitta i typ alla klockor framöver av den enklare karaktären, det vill säga timme, minut, sekund. Vi fick även se behind the scenes av deras välkända komplikation Crazy Hours och se från urverkssidan hur den fungerar, vilket var lite kul. Mycket, mycket kul, mycket intryck, väldigt häftigt att se produktionen bakom. Vi fick se några av deras värsta klockor. Den här Eternitas Mega 4 som är i Guinness rekordbok för mest komplikationer.
Den har alla komplikationer.
Ja, men typ. Alltså det är, jag kommer inte ihåg om det är så här 24 komplikationer eller någonting eller mer. Och typ så här 1200 komponenter eller någonting. Helt galet var det i alla fall.
Och kostade Vad var det för svensk prislapp? 27 miljoner.
Ja, precis.
Ja, det var så här, det var 500 gram klocka med typ så här 36 komplikationer eller någonting, turbion och allt vad fanns.
Allt.
Perpetual calendar, det var you name
det
it.
Det var plusmeny, extra ja. Allt.
Som jag sagt förut, det är lite svårt att greppa de här grejerna eftersom du får allt i nyllet samtidigt. Vi var där i 6 timmar och gick igenom allting, käkade lunch och
ja, ett väldigt häftigt besök i alla fall.
Och på vägen ut stötte vi både på ägaren och hans dotter också.
Yes.
Och hälsade. Det var väldigt, väldigt speciellt faktiskt.
Ja, det är ett minne för livet, helt klart.
Ja, och Frank Müller är som varumärke väldigt... Det var mer populärt förut.
Ja.
Känns som att de är upcoming igen.
Mm. Verkligen. Så, om ni vill se mer av Frank Müller så hör över till INDP Watches. De har en hel del hemma att visa upp. Men grejen, den dagen det slutade liksom inte riktigt hos Frank Müller med galenskaperna, utan vi fick ju sen besöka ett av de hetaste varumärkena inom independent watchmaking, vilket är Grubel Forsy.
Yes.
De visade upp 4 eller 5 nyheter som är... Alltså Grubel Forsy är svårt att förklara... behöver upplevas på något sätt om det är via äldst i verkligheten, men
de hoppades på att tillverka 185 klockor i år.
Ja. Totalt över alla deras modeller.
Deras billigaste ish just nu
2 miljoner?
Nej,
var det lite mindre va.
De håller på och jobbar på att få ett instegssegment.
Och instegssegmentet
låg 160 000 schweizer frank plus skatten ut ur Schweiz.
Yeah.
Deras price point som jag känner till, den är för några av deras tyngre modeller 360 000 schweizer frank plus skatten ut ur Schweiz.
Yeah. Så det är 4 miljoner lite drygt för deras klockor rent. 3-4 miljoner.
Allt är slutsålt.
Allt är slutsålt. De tillverkar ju oftast limiterade upplagor om 22 stycken va? 20, någonting sånt. 20, 22, 26, där omkring. Typ en klocka i månaden av varje modell. Så att väldigt limiterad produktion. Väldigt, väldigt, väldigt avancerade urverk. Väldigt speciell design också. Grubel är också ett sånt märke, så det går inte att missa för någonting.
Vi har tagit massa bilder.
Ja.
Ni hittar dem på Ecotimes Instagram och på ecotime.com. Det här är så next level att det är läskigt.
Och vi måste berätta den roliga historien om den amerikanska samlaren vi träffade.
Vi träffade faktiskt vi väntade på Grubel Forsy nere i lobbyn på ett hotell, och för de skulle komma och hämta oss skulle vi upp på mötet, för de hade en svit i samma hotell, och så kommer en amerikan och säger tja, var ska ni? Vi ska till Grubel Forsy. Han bara, men kan jag haka på? Jag har möte med dem imorgon egentligen, men frugan ligger och sover på hotellrummet, jag orkar inte gå tillbaka, kan jag haka på er? Ja, men det är klart, ska ju det. Sen när vi kommer in där, då verkar det som att alla känner den här killen.
Yeah.
Han bara, ska inte du komma hit imorgon? Han bara, jo. Och han hade även en debutun på armen. Och visade sig att han var en samlare av Grubel Forsy. Så vi satt där i 3/4 och hade trevligt med dem. De gick igenom alla nyheter, vi fick klämma på massa klockor, och vår nya vän satt och ställde frågor och var med. Så frågade lite mer, för jag hade en daydate på armen. Han frågade, men gillar du vintageklockor och sånt? Får kolla. Jag bara, grymt, jag gillar vintageklockor. Gillar du? Han bara, jag har några. har du några Daytona? Han bara, jag har en. Jag har cirka about 30 av dem. Typ 30 stycken. Så vänder han på sin mobil och hans bakgrund. En John Player Special Daytona.
Alltså för de som inte vet då, det är en klocka från slutet på 60, början på 70-talet. Rolex Daytona, manuellt urverk. Paul Newman tavla i guld.
Ja, det klubbades väl en för typ 30 miljoner svenska på någon auktion förut. Så det här var heavy hitter i klocksamlarsvängen, som världens skönaste och ödmjukaste snubbe som bara ville hänga med på Grubel Forsy-möte.
Det är som är så kul vad man träffar på för olika typer av människor på de här mässorna. Det måste vi nämna också, en person vi träffade som jag har haft väldigt lite kontakt med på Instagram, men som var på Geneva Watch Days. En snubbe som heter Carson Chan, som är väldigt tung inom klockvärlden.
Och han heter Watch Professor på Instagram.
Watch Professor på Instagram.
Varje dag släpper han en quiz i sina händelser. Mm. Som är, han släpper 9-10 frågor. Mm. Det är svårt.
Det är
om
svårt.
Du tror att du kan klockor, prova det där.
Yeah.
För jag och Alex håller på att tävla mot varandra nu varje dag.
Ja.
Och jag har fortfarande aldrig fått mer än, alltid fått 1-2 fel.
Ja, alltså han har skärpt upp svårighetsgraden på det här nu. I början var det ganska enkelt. Om man, som oss, du vet, kommer i kontakt med klockor på daglig basis. Nu för tiden är det svårt, vilket är kul. Så det är verkligen en utmaning. Men de spanar in Watch Professor på Instagram. Supertrevlig kille. Han har varit general manager för Richard Mill i Asien i tidigt 2000-tal. Innan Richard Mill är vad det är idag. Eller blev vad det är idag. Han jobbar på FHH nu. Han har varit ansvarig för Bonham som är auktionshus i Asien. Väldigt tung kille, men som är en riktigt trevlig människa. Och fantastisk klocksamlare och entusiast.
Och han sitter även i FHH.
Ja, precis.
Och vad är FHH? Det är
Foundation de Haute Horlogerie.
Då slaktar vi lite franska igen. Men det handlar om att främja klockvärldens intressen på något vänster, ja, och öka kunskapen. Och Carson har varit med och tagit fram ett Trivial Pursuit för fine watchmaking.
Yes.
Och som vi fick några av.
Mm.
Och
som vi hoppas kunna erbjuda framöver i Ecotimes webbshop.
Yes, men vi behöver få hjälp att utvärdera om det här är någonting som vi ska ta in mer av.
Mm.
Så vi har några över. Så om ni känner att ni vill vara testkaniner för Trivial Pursuit på Fine Watchmaking, mejla podcast@ecotime.com. Varför ni känner att, för det här är ganska hög nivå.
Ja.
Så behöver vi någon som känner att de är på ganska hög nivå. Maila in och säg att ni är på ganska hög nivå, så kan det vara så att vi skickar hem Trivial Pursuit for Fine Watchmaking. Så kan ni testa det och bara återkoppla lite med vad ni känner.
Ja.
Så får ni behålla spelet såklart. Ta med några klocknördar till polare och dunka huvudet i bordet. För jag har kollat på det, och med tanke på hans quiz Watch Professor på Instagram, så det här kommer inte vara så enkelt.
Nej.
Men det kommer vara kul.
Ja.
Så mejla podcast@ecotime.com.
Från Grubel gick vi vidare till Jacob & Co och tittade lite. Det är första gången du ser dem. Jag stött på
dem. Det här är dina polare.
Det är mina polare. De är absolut inte för alla. Vad man inte kan ta ifrån dem är deras galna skapelser när det kommer till fantasi framförallt, men även till utförande. Vi fick se nya Opera, Godfather, Tourbillon i helt, han sa, vi pratade med urmakaren, han som är ansvarig urmakare, han sa Jacob ville ha baguetter på den här klockan, och han var inte nöjd förrän det var baguetter på varenda ställe där det fick plats.
Mycket baguetter.
Mycket baguetter. $1 million. Helt galen. Den spelar liksom upp
Gudfaderns
soundtrack. Alltså theme song.
Mm.
Ja, alltså det är bara sjukt. Så vi var en liten snabbis hos Jacob & Co.
Vi har video på det här också.
Vi har video på det. Kommer komma upp förhoppningsvis snart. Om inte redan ute när ni lyssnar på avsnittet. Med Jacob, jag var där en snabbis, tittade lite på klockan. Första gången du ser dem i verkligheten, va?
Ja.
Ja. Vad tycker du?
Jag fattar hur blingigt och vräkigt och coolt och hantverket, liksom, hur urverken, komplikationerna, allt är helt, ja, det är så svårmatchat, men jag tycker inte de är, det är helt galet.
Men det är inte för dig.
Nej, men det är inte,
nej,
för mig.
Och det är inte det för många heller.
Nej, sen, otroligt kul att vi satt i möte med dem och fick kolla på allt det här.
Och Britta intervjuade Benjamin som är vd nu och även sonen till Jacob som startade varumärket. Det kommer komma upp på ecotime.com senare. Så att håll utkik där, för vi kommer ha mycket intervjuer från VDR, Max Bysser bland annat, Jacob & Co, Rolf från Oris med flera. Så håll utkik på ecotime.com, det kommer komma upp mycket intervjumaterial där också framöver.
Ja, Jacob & Company är någonting man måste se. Om man inte sett bild på det innan, spana in våra medier. Vi kommer lägga upp där, bilda ner er egen uppfattning.
Avslutningsvis då, så träffade vi ytterligare ett företag som håller på med att personifiera Rolex-klockor framförallt, men även Patek Philippe.
Yes.
Artisan de Genève.
Ja, Artisans de Genève.
Exakt. Det var första gången du såg en sån också, va, i verkligheten?
Ja, och vi träffade Fatima där som är deras marknadschef. Supertrevlig. Du har jobbat med dem sen tidigare, eller jobbar med dem på din egen Instagram, Alex Watches. Jag känner ju till dem, men jag var helt grön på hur det fungerar med tillverkning och gör de sina egna klockor och sånt. Men de hjälper ju kunder att
skapa
sina egna klockor. Egna klockor. Om du har en klocka, oavsett om det är en Nautilus eller en Sub eller
vi såg Daytona, Deep Sea.
Ja, då tar du kontakt med dem och säger jag vill göra någonting speciellt med den här klockan. Och så går ner om den här designprocessen tillsammans och tar fram någonting som är en
unikt för dig,
unik modifikation av din klocka. Och sen tar det väldigt lång tid. Det tar minst ett halvår. Och så kostar
vissa projekt tar 3 år att komma fram. För de gör ju om hela urverket och modifierar det efter din request. De har gjort jättemycket intressanta modifieringar på urverk. Liksom gjort om automatiska Daytoner till manuella och så vidare. Det är liksom sky's the limit mer eller mindre där. De lägger ner väldigt mycket tid på research and development när det kommer till sina skapelser.
Ja, och det kommer med en prislapp. Ja. Så jag frågade lite löst vad det kan tänkas att kosta att bara göra en standard modifikation, något unikt. Och om du skulle lämna in en sub där och vilja sätta i en månfas och lite nya grejer som någon hade gjort, vilket var supercoolt. Men det kostar ju 60 000 schweizer franc att göra det också. Ja. Ish där omkring. Så det är ju, man får ta med sig stora plånboken.
Så är det.
Och det är väntelistor och så vidare. Men det är inget slafshafs modifikation på något sätt, utan de bygger om din klocka för dig med all den kunskap de har, och det blir riktigt unika bitar.
Ja.
Och det var jag imponerad av.
Vi har ju faktiskt glömt en av varumärkena, höll vi på att göra här nu.
Ett av de tyngre,
vilket är konstigt att jag höll på att glömma det här. Men vi träffade även Moser. Som verkligen har legat i på senare år med diverse kreationer, samarbeten, nya modeller.
Och en av deras mest karaktäristiska modeller är väl Streamline, heter den.
Streamliner har kommit ut i flera olika varianter. Kronograf, Time Only, nu Flying Tourbillon.
Integrerad länk.
Påminner lite om de här Ebel-klockorna från typ 70-80-tal, va?
Länken, ja, faktiskt länkkonstruktionen.
Sportwave tror jag den heter, modellen.
Nu vet jag inte om de skulle gilla att du säger det, men...
Men den gör ju det, så det är ju bara ett faktum. Men de släppte en ny Flying Tourbillon med Vanta Black-tavla. Vanta Black tycker jag att ni borde... Det är nog de enda som håller på med Vanta Black, tror jag, inom klockindustrin. För det används i typ så här rymdindustrin, tror jag. Det är typ så här 99,9998% svart, liksom.
Väldigt mörkt.
Väldigt mörkt.
Och så har de smält in en turbion klockan 6.
Ja, i roséguld på länk. Mäktig klocka. Vi såg även deras kronograf. Vi såg även deras Time Only Streamliner.
Grön urtavla.
Kommer tas ur produktion. Rolexpriset för den är 20 000 schweizer franc. Och billigaste på Krono 24 låg på 400 000, tror jag.
Ja,
Moser är också ett sånt varumärke som är hett.
Allt är slutsålt. Ingen säljer. När någon säljer på andrans marknad så blir det... Ja,
Det blir en hype. Ja. De släppte bland annat den då. Vi fick även se vad de släpper framöver. Som vi inte kan visa än idag tyvärr. Men det är färgglatt kan man väl säga. Sen såg vi även lite på deras systermärke. Hotlens.
Hotlens.
Hotlens. De är lite mer avantgard skulle jag väl säga. Jobbar lite med olika sätt att visa tiden, linjärt eller via sfärer. Väldigt space att de hade någon baguette, safir-baguette-variant som var helt bananas. Ja.
Återigen, det måste ses på bild. Ja. Via bilder och video på ja. Det.
Så Moser är kul. Också ett sånt varumärke som jobbar lite mer med en wishlist kanske än en waitlist. men det var ett trevligt möte och väldigt fina klockor faktiskt.
Och det var det sista.
Ja, vi höll på att glömma en av de tyngsta. Det är konstigt alltså.
Ja, det blev väldigt mycket. Som ni hör, allt det här gjorde vi på...
3 dagar.
Ja, i stort sett 3 dagar. Och det var... Ja, man
det var intensivt och vi har knappt landat än. Det här, nu har vi varit hemma i 4 dagar.
Jag har sett så många knäppa klockor. Så ni får ha lite överseende med svamlet. Men mycket att ta in. Vi hade superkul. Vi hoppas kunna dela med oss så noggrant och mycket vi bara kan med er. Och om ni har några frågor eller nyfikna eller kanske till och med vill köpa någon av de här klockorna, mejla oss på podcast@ecotime.com.
Då kan vi försöka koppla ihop er med rätt person.
Vi kan troligtvis koppla ihop er med personer som faktiskt jobbar med det här nu.
Ja.
Och glöm inte, om ni är intresserade av Trivial Pursuit Fine Watchmaking och vill vara en testperson
ja.
Och har några andra klocknördspolare som kan tänka er att testa det här över ett glas eller något, mejla podcast@ecotime.com så kan det vara så att vi faktiskt skickar hem till er.
Och när vi ändå är inne på spåret att mejla oss så vill vi fortfarande slå ett slag för våran Q&A-podd som är uppkommande. Så har ni frågor, vi vill lära känna er bättre än ni som lyssnar. Vi vill komma i kontakt med er som lyssnare. Vi vill göra ett frågor och svar avsnitt där vi gärna svarar på era lyssnarfrågor. Så mejla oss.
Vi har fått massor med frågor men vi vill ha ännu fler.
Ja.
Det kommer bli långt och vi vill...
Ambitionen är att göra ett matigt avsnitt. Maila oss på podcast@ecotime.com eller skicka in era frågor på Instagram. Vi kommer fortsätta göra stories där vi slänger upp en sån här frågedekal där man kan skriva till oss direkt. Så ös på med frågor. Vi ser fram emot ett trevligt avsnitt med alla era lyssnarfrågor.
Ja, följ Ecotime Group på Instagram. Läs ecotime.com.
Ja.
Tack för att ni lyssnar.
Tack för att ni lyssnar. Så hörs vi oss snart.
Hej.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.